Hej och välkomna till det 37:e avsnittet av Ledarperspektiv. Jag heter Fredrik Vejlan och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Det har ju kommit in en del uppgifter som motsäger vissa av detaljerna i ett av läsarbreven förra veckan. Och med anledning av det så vill vi klargöra följande. Innehållet i läsarbrev är givetvis inte organisationens officiella ståndpunkter på något vis, utan det är just insändare som vi använder för att diskutera utifrån. Det vi diskuterar och fastslår gällande innehållet är däremot alltid att anse som organisationens och eller Lindbergs officiella ståndpunkter. Olika människor kan ju minnas olika saker, men det spelar oavsett ingen större roll då vi ändå inte diskuterade dessa ifrågasatta detaljer i brevet. Vi kan vara delskyldiga till eventuella felaktigheter då vi förkortade innehållet i nämnda brev en hel del och därmed också till viss del tvingades ändra innehållet. Med det sagt så uppskattar vi ändå trots allt läsa brev och tycker att vi fick ihop även föregående avsnitt på ett bra sätt utifrån de läsa brev vi utgick från.
Jo, nej men absolut, så är det ju. Läsarbreven är ju som du säger, de är ju men precis som insändare, artiklar på Nordfront eller någonting, så de i sig är ju inte på något vis vår åsikt eller min åsikt eller organisationens åsikt, utan vi använder ju just dem som en brygga för att komma in på olika ämnen på ett snyggt sätt och på ett smidigt sätt, och det tycker jag vi lyckades bra med även i föregående avsnitt, oavsett då vissa eventuella tveksamheter i brevets innehåll. Det har ju som sagt ingenting med avsnittet i sig eller det jag pratade om eller det vi diskuterade att göra.
Nej, precis. Jag har ingenting att tillägga, men fortsätt gärna skicka in läsarbrev. De är både spännande och intressanta, och det ger ju oss faktiskt möjligheter att diskutera olika saker i stort, kan man säga, utan att man alltid behöver bry sig om detaljerna, om man säger så. Men idag kommer vi inte prata om, vi kommer inte ta upp några läsarbrev, vi kommer istället prata en del om retorik och propaganda, nämligen propaganda från judisk maktrörelsen med syfte då att frammana skuld och svenskar som alltid. Vi kommer bland annat att bemöta ett så kallat rasisttest med våra egna ord, och vi kommer att prata om rasism. Vad menas med rasism? Är motståndsrörelsen rasister? Och så vidare och så vidare. Det blir ju förmodligen lite mer lättsmält avsnitt överlag idag. Eller vad säger du?
Jo, jag har det lite på känn som jag har tänkt mig. Det är ju ganska, den här rasisttesten vi ska bemöta är ganska oseriös, så att det blir svårt att bemöta den helt seriöst också. Men ja, vi kommer dit.
Men sådana avsnitt behövs ju också ibland. Vi kan ju inte bara diskutera om de riktigt tunga ideologiska frågorna varje gång. Så att
de skulle ju ta slut, om inte annat, om vi bara skulle hållit oss till de absolut tyngsta ämnena.
Precis, precis. Men vi börjar med Lindbergs arbetsvecka. Hur har den sett ut?
Ja, klassisk arbetsvecka. Tråkig ur radiosynpunkt. 5 timmar mejl, 6 timmar möten. Skrivit ett par notiser för Nordfront. Förutom de helt vanliga och reguljära uppgifterna så är väl det jag har arbetat mest med annars den här veckan uppdatering av vårt interna dokumentsystem. Där har jag då gjort en del finslipningar, en del förbättringar och lagt till lite nya saker och sådär. Så att, ja, inte så spännande att lyssna om det heller kanske, men det är i vilket fall någonting jag har lagt en del timmar på för att det ska bli riktigt bra.
Ja, nej, jag tycker det låter superspännande såklart. Så det man undrar ju, vad är det för typ av dokument till exempel?
I dokumentsystemet överlag så ingår ju massvis med olika saker. Vi har ju mycket utbildningar och vad ska man säga, saker man ska tänka på i olika lägen. Det kan vara allt ifrån mindre utbildningar kring och saker att tänka på när man ska skriva notiser för Nordfront eller när man ska arrangera en demonstration eller det är rapporteringsunderlag till exempel som underlättar när en gruppchef ska genomföra den fysiska testen för aktivister någonstans i landet. Vi har tankar gällande vilken mat man ska servera under motståndsrörelsens olika arrangemang och vilken mat man ska undvika och annat. Så att det är ganska omfattande dokumentsystem för att, vilket också är ganska nödvändigt faktiskt för att likrikta organisationen och få den att bli riktigt välfungerande i alla aspekter, precis överallt.
Ja, jag tycker att vi såg skillnaden för några år sedan, så var det ju riksrådet som arrangerade aktivistdagarna varje gång, och det tar ju en del energi kan man väl säga, men nu är det fördelat på nästerna som arrangerar, och där har ju det här dokumentet, bara för en sånt arrangemang så har det här dokumentet varit kanonbra, vad jag har förstått av de som arrangerar.
Mm. Ja, och ett annat exempel är första majdemonstrationerna förra året, där det ju var högst nödvändigt för att kunna hålla två stycken samtidigt. Då var det ju stort sett omöjligt för Riks att vara 100% inblandade i den, och det var två demonstrationer. Och det kommer ju bli användbart även första maj i år, där vi återigen ju som sagt ska ha två demonstrationer i Kungälv och Ludvik.
Mm. Ja, och jag jobbar ju en del inom redaktionellt arbete, och där har vi också manualer för hur man ska uttrycka sig, hur man inte ska uttrycka sig, vad man ska tänka på och inte tänka på och så vidare. Och det där är ju väldigt värdefullt för nya skribenter som kommer in, så att de väldigt snabbt kan komma in i vårt sätt att arbeta.
Mm. Och där kan man väl också då säga att vi får ju ibland kritik för att vi är någon form av sekt, och jag vet att ibland används just manualer emot oss för att bevisa att vi skulle vara en sekt, att vi försöker kontrollera hur människor skulle leva sina liv och så vidare. Men alltså, det är ju inte alls så allvarligt eller konstigt som det kanske kan låta för någon på något vis, utan på egentligen alla arbetsplatser i hela Sverige så finns väl någon form av instruktioner kring vad man ska tänka på, kring saker man inte får göra, kring regler som gäller på den arbetsplatsen och så vidare. Och det här är inte konstigt än så, bara att vi har också väldigt många olika arbetsplatser där Nordfront är en av dem och aktivistdagar kan vara en annan.
Ja, vi som varit med lite längre i organisationen har ju kanske, jag åtminstone varit med under tider där vi inte hade dokument alls kan man väl säga. Och det är väldigt stor skillnad rent strukturmässigt på våra organisationer idag och igår, om man säger. Mm. Och vi är mycket mer professionella idag, mycket mer effektiva i vårt arbete, tack vare just de här dokumenten.
Precis, det blir ju lite också att man inte behöver uppfinna hjulet igen, utan att man faktiskt har en grund att utgå ifrån. Och att man då också som sagt håller de här dokumenten levande. När man kommer på någonting som fungerar ännu bättre så uppdaterar man ju det befintliga dokumentet såklart. Så att man slipper göra om det misstaget till nästa gång.
Mm. Okej. Okay. Ja, man får gå med i motståndsrörelsen om man vill ta del av de här dokumenten.
Jajamän.
Och sen är det väl så att vissa dokument är ju...
Då får man vara med ett bra tag i motståndsrörelsen innan man får ta del av dem.
Precis, och vissa dokument är ju också så att ja, men som aktivist och inte skribent så behöver man ju inte läsa skribentdokumenten, och som skribent och inte aktivist så behöver man inte ta del av aktivistdokumenten.
Precis.
Ja. Bra. Veckans betraktelse.
Ja, i förra avsnittet så pratade vi ju en del om hanrejkultur och hur den här destruktiva kulturen med avståndstagande och krypande för systemet har slagit rot även om den nationella rörelsen. Och vi kommer in lite grann på närbesläktade ämnen idag när vi ska diskutera rasism. Och ytterligare en annan sida av det här myntet och ett annat exempel på hanrejkultur gick att finna i en ganska galen notis som kom upp på Nordfront i veckan, som får tjäna som veckans betraktelse den här veckan. Och det är notisen som har rubriken expertpolisens förklaring till gängskjutningar, det fria skolvalet. Och ja, den här notisen, den handlar ju då alltså om att antalet gängskjutningar och våldtäkter har ökat lavinartat de senaste åren, och det har ju då ökat i takt med att massinvandringen fortgått, i takt med att Sverige har blivit allt mindre etniskt homogent. Men då är det då så här att tre högt uppsatta poliser, de har fått frågan av SVT vad ökningen av den här grova kriminaliteten egentligen beror på. En av de här tre högt uppsatta poliserna, han säger att han inte har någon aning om vad det kan bero på. En annan säger att det handlar om utanförskap och utanförskapområden. Och en tredje säger att det är det fria skolvalet och det fria vårdvalet som är huvudorsaken till att så här har skett, den här utvecklingen har skett. Och ja, samtliga de här tre herrarna, de är ju såklart till 100% införstådda med kopplingarna mellan ökad grov kriminalitet och den ökade massinvandringen. Det är helt orimligt och omöjligt att de inte förstår och ser den kopplingen med den vetskapen och kunskapen och erfarenheten de har utifrån sina positioner. De vet garanterat om att majoriteten av de som döms för den här typen av brott är icke-nordiska människor. Och de vet om att brott som exempelvis gruppvåldtäkter, det existerade inte ens i Sverige innan vi fick hit utom europeer. Men de har då såklart sina direktiv som de har fått på ett eller annat vis kring vad de bör uttala sig om. De vet vad som händer om de säger sanningen. De vet vad som händer om de ens insinuerar något som nästan liknar sanningen. Då hängs de ut i media som rasister. Deras chefer, deras kollegor, deras familjer får telefonsamtal från journalister och blir pressade kring olika saker. De kallas till personalmöten på polishuset och så vidare. Och skulle de av misstag råka säga lite för mycket bara, så för att undvika allt detta så kommer de direkt att gråta ut i samma medier, för samma chefer, för samma kollegor och familjer, om att de minsann inte menar så, att de absolut inte är några rasister. De kanske till och med säger upp sig från sin tjänst på polisen för att de förstår att deras uttalande skadat kårens förtroende i känsliga frågor. Och de är så smittade av den här fruktansvärda kulturen, av den här avståndstagarkulturen, den här hanrejkulturen, men också en kultur av egocentrism där man absolut inte vill vara med om allt det här jobbiga som kan inträffa, utan istället hellre väljer att blåneka till media, att vägra tala om sanningen och så vidare, allt för att få behålla sin karriär helt problemfritt. Och det är ju definitivt en sorts hanrejbeteende det här också. Det här är återigen ett exempel på en systemets makt som egentligen bara finns där för att folk accepterar att det är på det viset. För jag menar, tänk om alla de här tre poliserna istället, och dessutom ytterligare 300 poliser bak dem, istället för att vika sig, bara hade varit ärbara och stått upp för sanningen. Då hade systemets press blivit totalt verkningslös. Medias frågor hade blivit verkningslösa. Deras stigmatisering genom att kalla dem för rasister för att de skulle säga sanningen hade blivit verkningslös och så vidare. Så det är alltså vi återigen så att det är vi själva som ger systemet dess makt genom att acceptera dess spelregler. Men sen kan det ändå bli ganska komiskt ibland trots allt. Och det blir det ju fall som det här, där avståndstagarna eller lögnerna blir så löjliga att det bara, ja, det finns liksom inga gränser. Det blir humor trots att det är så allvarligt som det ändå egentligen är. För i fall som detta till exempel, inte ens det dummaste och mest PK-indoktrinerade vänsterjonet i Norden kan väl på riktigt tro att det är det fria skol- och vårdvalet som skulle ligga bakom mångdubbelt ökade dödsskjutningar på gatorna. Det må hända var dåligt, men det får inte den effekten, det kan jag garantera. Och med det sagt så var det väl veckans betraktelse för denna gång.
Mm. Spännande, det är lite roligt att höra de där argumenten, för ett annat klassiskt argument är ju värmen som är problemet när det gäller våldtäkter och sådär.
Ja, just det, ja. Precis.
Det är för att våldtäkter sker ju mer frekvent på sommaren då, så att då är det ju värmen, och det är väl sant i och för sig. Men ja, vi har väl haft varma somrar här i för 100 år sedan också, eller 50 år sedan eller sådär, innan massinvandringen, och klarat oss alldeles utmärkt utan våldtäkter.
Precis, eller den klassiska feministiska vinkeln att det är män som våldtar. Det är det problemet där. Det, ja. En annan vinkling av det.
Jo, apropå män eller inte män. Det är, åtminstone två av de där tre poliserna var ju riktiga fjollor. Den som man kanske kan försvara lite då. Eller man behöver åtminstone inte hoppa på den människan så mycket kanske. Det är ju den som säger så här: jag vet inte. Det är ju lugnt såklart. Men han försöker ju åtminstone inte hitta på några andra argument som inte stämmer. Utan han vill ju uppenbarligen inte besvara frågan.
Nej, nej, precis, precis. Sen kan man ens, ja. Om det är hedersvärt eller ej att säga det vet jag inte. Det kanske det inte är. Men ja, du har väl rätt i att det är bättre än att hitta på något helt annat som bara blir helt genomskinligt.
Jag håller med om att de borde ju säga sanningen, men det var ändå väldigt stor skillnad på det han sa och den rappakalja som de andra två kom med.
Ja, så är det.
Ja, okej. Vi går vidare till nyheter då.
Ja.
Och då har vi en notis som heter följande: är din dejt ett svin? Teskedsorden lanserar rasisttest inför Alla hjärtans dag. Och då är det ju som sagt ett frågeformulär som Teskedsorden. Det är ju en liberal stiftelse som styrs av judisk maktaktivister till största delen då. Och de har lanserat ett frågeformulär, ett så kallat rasisttest, och där man ska urskilja alla som råkar ha fel åsikter om olika saker och sådär. Och jag tänkte att vi kunde gå igenom några av frågorna och hur du resonerar kring dem.
Mm, tanken är väl just, ska jag bara tillägga där, att man då ska ta upp det här. Man ska ha de här frågorna med sig till sin Alla hjärtans dejt, tror jag. För att liksom ta upp de här frågorna med sin dejt för att se då om de har rätt åsikter.
Mm.
Så det är väl det, liksom, ur det perspektivet man ska se de här frågorna då.
Just det, har man fel åsikter då ska man inte dejta den människan då.
Precis, precis, då ska man avbryta liksom.
Det där påminner mig om en person som är den nationalistiska rörelsens hjälte, Katarina Janouch. Hon fick ju också in en sån här fråga till sin sexspalt, en orolig flickvän som hade en pojkvän som var nazist eller rasist och sådär.
Okej.
Okay. Och ja, det kommer jag ihåg från förr så att säga. Och Janouch uppmanar ju den här flickvän att göra slut med pojkvän.
Mm-hmm. Ja.
Ja, så det är samma linje då kan man säga.
Mm-hmm.
Och samma ursprung från de som kommer med de här förmaningarna. Men vi börjar med följande fråga då. Är det inte konstigt att vår kulturminister som har kultur som sitt ansvarsområde inte förstår varför hennes dreads är ett problem?
Ja, antagligen är jag inte lika petig gällande egentligen ganska obetydliga saker som T-skyddsorden är. Men jo visst, jag håller med. Det är ju ett problem om hon inte förstår att dreads inte är naturligt hos nordbor, att inte det är en del av vår kultur. Och som svensk kulturminister så borde man ju såklart fokusera på att främja och lyfta upp svensk och nordisk kultur, inte andra folks kultur. Så att, jo, jag håller med T-skyddsorden här, till helt och hållet. Det är en lämplig fråga att ställa en dejt faktiskt, om man vill se om de har bra åsikter eller inte.
Mm, ja, precis. Okej, ska jag ta nästa?
Ja, gör det.
Vad tycker du om tiggeriförbudet som de har infört i Vellinge?
Jag tycker i stort sett att det också är ett icke-problem faktiskt. Alltså, det är väl klart att det är ganska otrevligt att ha organiserade och kriminella ligor av rasfrämlingar på plats utanför i stort sett alla Sveriges mataffärer. Men att göra den här frågan så ordentligt stor som den har blivit i vissa fall, det är lite symptomatiskt för vissa delar av svenskarnas sinnestillvaro, skulle jag vilja säga. Att gnälla på att det sitter en övergödd främling och tigger utanför affären, men att man samtidigt då accepterar att det 50 meter längre bort står 10 afrikaner som sextrakasserar alla svenska flickor som kommer i deras väg. Det känns lite fel faktiskt. För att det skulle ju till exempel Moderaterna i Vellinge aldrig prata om. Så självklart ska vi inte ha rasfrämmande tiggare utanför affärerna. Men vi ska ju ha det lika lite som vi ska ha främlingar i Norden överhuvudtaget. Så.
Tycker du att de istället borde ha ställt frågan, vad tycker du om att svenska kvinnor och grupp får ta sig främmande män?
Det hade ju varit lämpliga. Det kan man tänka.
Undrar vad som blir rätt svar på den frågan.
Ja. Du, vi får kanske fråga. Vi får köra en intervju med T-skyddsorden också.
Ja, precis.
Du får tipsa Radio Nordfront eller något annat program som håller på med sånt och göra det.
Mm.
Holmqvist får ringa någon av judinnorna, va?
Ja, just det. Ja, nästa fråga. Min kollega sa N-ordet idag. Och N då står för, antar jag då står för neger eller nigger eller sådär. Men N-ordet. Blev helt paff, visste inte vad jag skulle säga. Fundera på om jag ska snacka med honom imorgon. Hur skulle du göra?
Ja, alltså jag känner väl att det är ganska positivt med folk som inte hymlar med vad de tycker. Och därför inte heller anpassa sitt språk efter diktaturens krav. Så dock med anledning av hur många det är som bara följer strömmen som dumma fån idag, så kan jag väl ändå förstå att det gjorde dig lite paff då, att den här personen klarar klarspråk på det här sättet. Men reaktionen är kanske lite överdriven ändå, skulle jag väl vilja säga. Men visst, känner man för det, kan inte ha så många andra vänner på jobbet eller så här, så tycker jag helt klart att det här är en person man borde gå och prata med. Det, utifrån den här lilla detaljen så verkar det ju vara en bra, rak kille i varje fall. Så.
Ja, precis. Bra. Nästa fråga. Det är så konstigt att Elle fortfarande har sin gala på Grand Hotel och att alla influencers fortfarande går dit. Har de redan glömt bort att SD fick ha sin gala där?
Jo, precis. Man borde kanske vara lite mer restriktiv när det gäller att stödja hotell som tillåter organisationer som de här att hålla galor där. Men å andra sidan så menar jag ju då också på att det är ju faktiskt oerhört svårt att hitta något hotell som inte tillåter någon form av sionistisk rörelse. Så ja, vad ska man göra egentligen? Alltså jag tänker att man måste ändå få välja sina strider gällande sånt här. Och just här menar jag att det är kanske en strid som jag nu också hade struntat i. Jag tror inte det är så att Elle och alla influencers de har glömt bort. Jag tror bara det är så att alla hotell idag accepterar sionister och att det finns inga bra alternativ med andra ord.
Nej. Ja. nästa fråga. Helt sjukt att NMR gång på gång får tillstånd att demonstrera. Deras blotta närvaro borde väl räknas som hets mot folkgrupp med tanke på deras politiska agenda. Vad tycker du om att det pratas om ett eventuellt förbud mot högerextrema grupper?
Ja, alltså, jag kan väl inte riktigt hålla med om det här. Jag tycker väl inte det låter helt strålande. Jag tycker ju faktiskt att också politiskt oliktänkande ska få lov att yttra sig, ska få lov att demonstrera. Och sen så är jag också väldigt, väldigt skeptisk till lagen om hets mot folkgrupp och andra yttrandefrihetsinskränkande förtryckarlagar. Men visst, om vi nu tvunget ska ha en hets mot folkgrupplag, så är det ju kanske just NMR, alltså Nätverk mot rasism, som genom sin blotta existens faktiskt utgör hets mot folkgrupp med anledning av den agenda de har gällande att utrota de nordiska folken. Jag är heller inte så mycket för förbud, men visst, högerextremism är ganska obehagligt. Moderaterna är inte bra för Sverige. Så långt är jag och T-skedsorden också helt överens. Jag menar dock på att ett förbud kanske är lite väl drastiskt. Men ja, nej. Man kan väl säga att till viss del håller jag med T-skedsorden här och förstår dem. Men de har ändå en mindre tolerant syn på yttrandefrihet och demonstrationsfrihet än vad jag har då.
Ja, okej. Okay. Nästa fråga då. Häromdagen på SVT så visades det gamla Nile City-klippet koreanska adoptivpäron där Henrik Schyffert sjunger Walk on the Wild Side med en grov asiatisk accent och typ kisar med ögonen. Jag fattar inte att SVT inte tar rasism mot asiater på allvar. Vad tycker du om det?
Ja, jag tycker faktiskt det är ganska rolig den scenen måste jag säga. Det är väl roligare än någonting som Schyffert har gjort efter det i varje fall. Så mycket kan man väl säga. Men visst, sen håller jag väl ändå med om att SVT ska ju ändå vara politiskt neutrala. Och visst, de borde ju ta sin rasism mot såväl asiater som andra grupper på mycket, mycket större allvar. Det vore ju till exempel mer lämpligt om de undervisade i rasbiologi och verkligen förklarade skillnader på asiater och vita än att de bara skojar lite om det så här. Så att jag håller helt med T-skedsorden här också. De borde ta det här med rasismen mer på allvar. Samtidigt som då, för den delen, det ena behöver inte utesluta det andra.
Mm. Nästa fråga. På bussen hem förra veckan satt ett gäng killar, typ 13 år, och skojade. Alla var svarta. Helt plötsligt väser en gubbe, åk hem till dem. Alla på bussen var helt tysta. Ingen sa något. Jag fick sån tunghäfta och sa inget heller. Skämdes så mycket efteråt. Vad hade du gjort?
För det första måste jag ju fråga om det inte är lite rasistiskt att faktiskt se att alla de här var svarta. De här 13-åringarna, det går igen här igen. De är väldigt rasistiska, T-skedsorden faktiskt.
Ja, det hade varit bättre om de hade sagt att alla var människor.
Ja, precis. Eller däggdjur. Ja, till och med det kanske. Men, nej, men sen menar jag ju ändå också på att det här handlar ju om självkänsla. En människa som hade haft lite självkänsla, lite tyckt bra om sig själv, hade ju såklart stämt in med den här mannen och i Åk hem-sången och klappat honom på axeln. Hade vi haft fler som hade agerat på det viset så hade vi haft ett annat samhällsklimat. Så att allt hade kunnat bli mycket, mycket bättre. Lite självkänsla, helt enkelt.
Ja, och då kanske inte de där hade suttit och skojat på bussen. För jag antar att skoja det är en omskrivning för sexuellt trakassera någon tjej där på bussen, kanske.
Ja, det är inte alls omöjligt faktiskt att det är precis det rör sig om. De har ju en lite annorlunda humor.
Ja, precis. Sista frågan då. Blir fortfarande provocerad när jag tänker på Björn Söders uttalande om att judar inte kan vara svenskar. Kommer du ihåg när han sa det?
Jo, jag minns faktiskt det uttalandet. Och det är såklart rent förjävligt av honom, det uttalandet. Det är ett väldigt tydligt exempel på Sverigedemokraternas hatfyllda agenda. För vad Björn Söder faktiskt sa, det var ju att judar är just judar och inte svenska. Men vad han också sa, och som T-skyddsorden då tycks glömma här för att det inte passar in i agendan, det är ju att han också sa att judar kan bli svenskar över en natt om de så vill, men då måste de sluta identifiera sig som judar. Alltså de kan välja att bli svenskar istället för judar, sa han. Och det är såklart helt sinnessjukt att kunna uttala sig på det viset. Det uttalandet provocerar mig otroligt mycket från Björn Söder och Sverigedemokraterna. För att en jude är en jude, en svensk är en svensk. Man kan inte byta från svensk till jude, det är någonting man föds till. Punkt.
Mm. Du verkar ju hålla med om ganska mycket.
Ja, faktiskt. Jag... Ja, sen kanske jag har tolkat frågorna lite fel då, möjligtvis. Jag vet inte, vad tror du?
Nej, jag vet inte. Det kanske fanns någon sån här förklaring innan och så, men...
Ja, nej alltså antingen så har jag ju tolkat det lite annorlunda än hur de tänkte man skulle tolka det, eller så... Erkänner ju faktiskt då T-skyddsorden här nu folkfientliga människor som svin. Vilket är väldigt intressant. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska... Vi kanske är fel ute om T-skyddsorden börjar tänka att liksom nätverk mot rasism ska få demonstrations... inte ska få demonstrera längre och så vidare.
Mm, de verkar ganska självkritiska med tanke på att de själva är ju folkfientliga svin.
Ja, ja, jo. Nej, men det är det.
Vi vill prata om att komma till sans där.
Ja, enkelt. Precis. Nej, men det är väl ett otroligt roligt test i varje fall. Otroligt, helt otroligt hur de ens har mage att släppa det här. Och ens, jag finner inga ord egentligen. Jag ser att det var viktigt att vi tog upp det här, men jag såg inte vi skulle kunna göra något annat av det än det vi precis har gjort.
Nej, det blir ju lite svårt i en sån här podd där man faktiskt vill diskutera politik och ideologi på ett seriöst sätt att höja upp det här testet på till den nivån, så att säga.
Jo, nej, för det är det ju. Det är ju trams, rent ut sagt, bara.
Ja. Ja, men om vi ska bli lite allvarliga då. Igen, är det viktigt att ens partner delar liknande grundläggande värderingar som en själv? För det menar ju T-skyddsorden.
Jag tror åtminstone att om man ska vara till exempel aktivist i Nordiska motståndsrörelsen, då innebär det ju att man lägger en hel del både tid och energi på kampen. Jag tror att det är bra att ens partner åtminstone har en grundläggande förståelse för varför man tänker och tycker som man gör. En partner behöver inte vara övertygad nationalsocialist. Det kommer de mest troligt bli på sikt ändå. Men redan från grunden så är det väl bra om de är öppensinnade i varje fall och har en viss förståelse. I vilket fall så kan man ju tänka sig att en partner som inte förstår varför de nordiska folken förtjänar att överleva och som inte förstår varför man ska kämpa för att vårt folk ska överleva, det är väl kanske i vilket fall inte en partner som man i första steget borde vilja vara tillsammans med. Man kanske inte borde vilja skaffa barn med en människa som tänker på det viset och så vidare. Så som sagt, fullt övertygad och håller med om allt, det tror jag absolut inte är nödvändigt. Och det tror jag i vilket fall rent på automatik ofta blir så efterhand ändå, är som att vi står för det naturliga och fullt normala. Men en grundläggande förståelse eller åtminstone en öppensinhet, det är nog ganska fördelaktigt om det finns.
Jo, absolut. Det där har man ju sett Ja, man ser det framförallt när det kommer barn in i bilden och ibland att man måste åka iväg på demonstrationer eller aktivistdagar eller vad det nu kan vara, så kan man ju se att kvinnor som får stanna hemma då, till exempel barnen som, och kvinnor som inte riktigt har den här grundläggande förståelsen kommer ifrågasätta det beslutet att åka iväg på de här sakerna. Medan en kvinna som har den här grundläggande förståelsen, eller till och med en nationalsocialist, kommer ju kanske inte tycka att det är så konstigt.
Nej.
Utan den kvinnan kommer ju förstå då att mannen är ute för att kämpa för sina barn på längre sikt. Alltså att skapa ett bättre samhälle.
Precis. Ja, nej, men det är ju ett exempel. Absolut. Och det kan ju även finnas andra omständigheter. Det kan ju vara att polisen trakasserar en, stannar en på väg någonstans och ska visitera en eller någonting. En person som åtminstone förstår vad det är vi sysslar med och förstår att det här rör sig om rent politiska trakasserier och ingenting annat. Den personen kommer ju också tycka att det är ganska lugnt. En som inte har den förståelsen kanske tycker det är väldigt jobbigt att bli trakasserad av polisen på det viset. Till exempel, så det är ju ett annat exempel på när den här förståelsen kan vara bra att ha.
Ja, jag tycker att vi går in på den ideologiska frågan. Vi har ju precis gått igenom den så kallade rassekollen då, från den folkfientliga stiftelsen Teskedsorden. Rasse är ju någon form av synonym till rasism, och det är ju ett ämne vi inte varit inne på så särskilt specifikt i alla fall. Vi tar ju oftast upp rasism och rasmedvetenhet i våra avsnitt, men idag ska vi prata om det mer specifikt då, därav detta avsnitts ideologiska fråga. Vi börjar från början, vad betyder ordet rasist?
Ja, den som där visste tänkte jag säga, men rasist är ju egentligen ett av alla de här orwellianska nyspråksuttrycken som har kommit att kunna betyda lite vad som helst, och egentligen också är upp till betraktaren att avgöra vad det betyder för någonting. Det är också någonting som förändras hela tiden, eller den gängse uppfattningen om det förändras. När jag var yngre så var en rasist detsamma som en person som hatade andra raser än den man själv tillhörde. Sen någonstans med åren så kom det bli att en rasist, det var någon som värderade de olika människoraserna olika. Och idag så tror jag det räcker om att man erkänner att det ens finns olika raser för att man ska kallas rasist. Så vem vet vad rasist innebär imorgon? Det är kanske att man erkänner att det finns olika kön, eller att man erkänner att det finns olika åldrar eller någonting. Jag vet inte, men det är i varje fall, det flyttar sig och blir bredare precis hela tiden, precis som alla de andra av de här nyspråksuttrycken då. Den här framflyttningen, den här breddningen av ordets betydelse, den är såklart fullständigt medveten av de som använder språkbruket. För att ordet rasist är inte ett sådant ord som man faktiskt använder för att det betyder något specifikt, och för att man faktiskt vill diskutera något specifikt. Utan det är istället ett ord som finns till och som används av helt andra orsaker. Exempelvis som ett ganska effektivt slagträ för att tysta ner meningsmotståndare i exempelvis invandringsfrågor då. Och systematiskt för ordet ända sedan starten, det är ju dock också att det bara tycks gälla och vara riktigt om du är vit. Det vill säga, om du är svart så får du erkänna att svarta människor är en egen ras utan att vara rasist. Om du är jude så får du vägra att vilja beblanda dig med icke-judar utan att vara rasist. Om du är latino så får du vara stolt över ditt folk och så vidare. Men som vit, då är du rasist om du erkänna ditt eget folk. Du är rasist om du är stolt över ditt eget folk. Du är rasist om du inte vill beblanda dig med andra och så vidare. Och rasist är ju då något fruktansvärt hemskt att vara enligt den här retoriken. Och då används ofta ordet rasist på det viset att när du inte har några fler logiska argument i en debatt, då kan du kasta ut rasistkortet som en form av joker i leken och plötsligt få övertaget i debatten igen. För att man har så lyckats skapa en sån makt bakom det här ordet rasist där ingen vill vara rasist. Och så fort man anklagar någon annan för att vara rasist så får man den här personen på defensiven. Så återigen så pratar vi alltså om en osynlig makt som egentligen bara finns där för att vi alla accepterar att den makten finns där. Om alla människor imorgon skulle sluta bry sig om de blir kallade om rasister så skulle också ordet helt och hållet förlora sin makt. Då hade det inte varit hemskt att bli kallad rasist längre om alla bara slutade bry sig om ordet. Och sen som en sista grej som jag vill säga, det är egentligen utanför ämnet men jag känner ändå att det passar in här och jag vill få in det. Det är att det här med den här enorma rädslan för rasism som existerar idag, det skulle jag också vilja säga är kanske den viktigaste aspekten av dem alla till varför vi i den nationella rörelsen har fått ett sånt stort fokus på muslimer istället för på främlingar överlag. För att tycka illa om muslimer, det är mer accepterat, det är inte lika politiskt inkorrekt som att tycka illa om massinvandringen och främlingar oavsett religion. Det är inte lika farligt alltså att bli utpekad som islamofob som det är att bli utpekad som rasist. Och därav så har många flytt till det här med muslimer och väljer att prata om det istället. För, som en form av anpassning till systemet då och de här lagarna och reglerna gällande ordet rasist.
Mm. Jag tänkte med den här språkets makt som de utövar till 100%. Men när jag får frågan om jag är rasist så svarar jag alltid ja. Och det är ju inte för att jag går inte runt och rashatar hela tiden. Jag går inte runt och liksom hatar människor från andra raser eller är otrevliga mot dem och så vidare. Alltså, jag stämmer nog kanske inte in på den här benämningen rasism eller hur det ordet används, men jag svarar alltid ja ändå. Och som du säger, det är en joker i leken, men när den jokern inte fungerar då blir de ju helt paffa, de blir helt tysta.
Mm. Absolut, så är det. Precis så.
Så att det bara svarar ja. Mm. Svarar jag, och får du fråga om nazist, även om du inte är nazist eller inte ens nationalsocialist, svarar jag.
Mm. Jo, precis. Nej, men jag håller helt med. Vad man gör med det är ju att man istället för att som sagt förlora eller hamna på defensiven så blir man ju offensiv istället. För att precis som du säger, det spelar ingen roll om du är rasist eller inte. För att du får ändå ett övertag. För att vad den här människan vill att du ska svara, det är ju såklart nej, alltså det är jag inte, jag har ingenting emot de här eller de här eller de här eller bla bla bla. Och därmed så blir det seger. Men om du istället säger ja, självklart är jag rasist, är inte du det? Då får man ett extremt övertag i debatten. Man chockar motståndaren, precis som du sa. De har aldrig hört någon uttrycka sig på det här viset. Och man får dem att vackla genom det, såklart. Så att det är ju att inte falla för det här ordets uppdiktade makt. För att den där makten som det här ordet bär med sig, den finns som sagt bara om du accepterar.
Precis. Och en annan sak, du var inne på det tidigare, att det är massa olika definitioner. Det kan man ju också, man kan ju ställa motfråga. Eller kräva en definition på vad rasism betyder.
Mm.
Innan man ens besvarar frågan om huruvida man är rasist. Då.
Precis, fast då är det viktigt att inte säga nej, det tror jag inte. Hur definierar du det? Utan då är det ju som sagt, vad betyder rasist? rakt av utan att liksom, utan att backa först på något vis. Men det här med regler, jag kan väl gå in på det också, ett exempel, för att alltså jag menar ju då att det här fungerar för att vi accepterar det. Och det är egentligen samma sak som om du skulle spela Monopol eller så här, och du drar ett chanskort och så står det på det här chanskortet att du ska betala fastighetsreparationer på alla dina byggnader. Det minns jag, jag har spelat en hel Monopol och det är ett av de värsta korten man kan få. Då får man betala massor med pengar. Man kanske går i konkurs och förlorar spelet till och med om du vill säga illa då. Men vad händer om du vägrar lyda det som står på det här kortet? Ja, antagligen så blir du lite ovän med de andra som spelar det. Och såklart så är det ju så att ett spel, att det ska bli roligt, ett spel som Monopol, det hänger ju ändå lite grann på att alla har kommit överens om samma regler liksom och följer de reglerna. Men den här, att följa det som står på det här kortet är ju egentligen inte mer eller mindre logiskt än att acceptera ordet rasist och att acceptera att man ska böja sig och backa för det. Till och med är det ännu mindre logiskt, för att Monopol har du ändå satt dig ner med några stycken frivilligt för att spela, men har du gått med på att spela systemets spel? Har du gått med på att följa deras regler? Känner du ens till systemets spelsregler innan du går med på att spela det? De här reglerna fyller bara en funktion så länge du accepterar deras funktion.
Mm.
Och det finns faktiskt ett par riktigt bra artiklar på det här ämnet också. Vi har skrivit ganska mycket om det här på Nordfront, vet jag. Jag vet att det finns två artiklar som jag minns på rak arm. Det är en från Christian Hamilton och en från Paulina Forslund faktiskt. Så de två artiklarna får vi väl slänga in i avsnittsbeskrivningen.
Jajamän. Ja, nej men vad bra. Nästa fråga då. Är motståndsrörelsen rasister?
Motståndsrörelsen erkänner att det finns olika människoraser. Precis som vi erkänner tyngdkraften eller att jorden snurrar runt solen. Det finns skillnader mellan de olika raserna vad gäller rent uppenbara saker som utseende, hur mycket sol de tål och behöver, hur mycket raserna fryser eller inte fryser när det är kallt ute, muskelsammansättning, men också resistens mellan olika sjukdomar och gifter, empati, intelligens, skaparkraft. Inte att exakt alla individer inom en ras är exakt likadana, det är inte det vi säger, men att det generellt ser annorlunda ut mellan de olika raserna. Det är någonting vi till fullo fastslår och erkänner. Vidare så tycker vi att de olika raserna ska bevaras som naturen har skapat dem. Och vår kamp har ju som en av sina absolut viktigaste uppgifter och absolut mest benhårda principer att vår egen ras ska bevaras. Vi ser vidare också att de olika raserna är olika värda beroende på vilken utgångspunkt du har. Vissa raser är exempelvis mer lämpliga än andra för att bygga upp civilisationer, kultur, framtida rymdimperium. Andra raser är bättre utvecklade än andra för att kunna springa ifrån ett lejon eller att klara utstå ett samhälle där det inte finns någon civilisation, kultur eller rymdimperium på kartan. Sen finns det givetvis en aspekt också i att den egna rasen rent naturligt är mer värd än andra. Precis som att din egen familj är mer värd för dig än andras familjer och så vidare. Det är såklart helt och hållet uppenbar logik. Men för att återvända till frågan, är motståndsrörelsen rasister? Vi benämner inte oss själva på det viset. Vi använder inte etiketten eller epitetet rasist om oss själva. Men vill någon betraktare göra gällande att vi är rasister, så är det inte precis någonting jag skulle gråta floder över. Och framförallt så är det inte ett påstående eller en fråga som jag skulle stelna till lite utav och backa och bli helt defensiv och rädd över. Utan folk får väl kalla oss det om de vill, tänker jag.
Mm. Ja, det är lite intressant att du säger att man, när man värderar värdet av en ras, så är det ju subjektivt utifrån sig själv. Mm. Och jag tänker så här, med afrikaner är ju inte lika teknologiska som oss europeer, men måste de vara det då? Kan inte vi få ha den saken, högteknologiska samhällen som vår grej i så fall? Och så kan de värdera det de är bra på. Jag vet att det finns afrikaner, negre då, som anser att den här teknologiska, alltså att deras sätt att leva är det bästa sättet och mest naturliga och sådär, jämfört med vårt. Vi låter ju, det är väl inga problem om de tycker det.
Nej, men absolut, har du rätt. Man kan ju mäta ett värde på ett folk i vem som lever mest likt hur vi levde på stenåldern. Och då är de ju helt överlägsna oss, till exempel.
Ja, och kanske mer färdigheter för att klara ett sånt levande, helt enkelt.
Mm.
Ja, även om det är kanske lite självklara frågor för de flesta av våra lyssnare, så kan vi gå in lite grann på klassiska definitioner av rasism och se ifall de stämmer in på oss. Hatar vi andra människor bara för att de har en annan hudfärg?
Nej, nej, nej. Det är faktiskt så många fel i den frågeställningen att jag egentligen behöver dela upp det och besvara det var för sig. Och för det första då, hatar vi överhuvudtaget? Ja, visst hatar vi. Det är en helt naturlig känsla att hata. Men det är knappast hat som driver oss i kampen. Det är knappast hat som får oss att sitta och spela in den här podcasten varje vecka. Vilket ju man ändå kan misstänka att en person som ställer en fråga på det här viset, en person som faktiskt, för det finns ju, det förekommer ju faktiskt att folk på stan ställer den frågan till oss. Varför hatar ni folk bara för de har en annan hudfärg? Jag skulle vilja säga att det är en av de mest utbredda missuppfattningarna som finns kring oss och vår organisation och vår ideologi. Så är det att vi bara hatar. Men det är ju helt fel såklart. Vidare så handlar det inte heller om hudfärg. Det är också en annan väldigt vanlig floskel som används. Men hudfärg är ju alltså bara en av massvis av olika saker som skiljer de olika människoraserna. Så svaret på frågan är nej. Vi hatar inte någon för att de har en annan hudfärg. Men vi hatar inte heller någon annan för att de tillhör en annan ras. Vi älskar vår egen ras. Vi älskar vårt Norden. Och vi hatar därför också rent naturligt allt och alla som aktivt arbetar för att förstöra vår ras och vårt Norden. Om du inte aktivt är delaktig i förstörelsen av vårt folk, så hatar inte vi dig oavsett vilken ras du tillhör. Om du däremot är aktiv i att rasera vårt folk och vårt land, då hatar vi dig alldeles oavsett vilken ras du tillhör. Till och med om du är vit.
Kanske till och med lite extra om de är vita.
Ja, till och med det.
Ja. Okej, så vi vill alltså inte utrota andra raser från jordens yta?
Nej, vi vill bevara vår egen ras. Vi vill utveckla vår egen ras. Vi vill att vårt folk ska bli de absolut bästa vi kan bli. Att vår nation ska utvecklas till att bli så bra den bara kan bli. Och att vår stat och vår nation ska utgöra det ultimata verktyget för vår ras att bli så framstående och välmående den kan bli. Men med det sagt så har vi stor respekt för naturen, naturens lagar och naturens skapelser, inklusive de andra människoraserna. Och det finns såklart ingen poäng alls i att utrota någon eller trycka ner någon bara för sakens skull. Vi tror på en segregerad värld där var ras har rätt att forma sitt eget öde. Och där vi då framförallt ser till vårt eget folk. Och där andra folk framförallt då ser till sina egna folk.
Okej, men tycker vi inte åtminstone att det var rätt att utnyttja afrikaner som slavar? Till exempel på bomullsfälten då i USA.
Nej, vi är inte heller där överhuvudtaget positiva till att utnyttja andra människor på detta vis. Och man kan även lägga in andra aspekter i det. Utan slaveriet i USA till exempel så hade vi ju idag inte haft i närheten samma problem med raskonflikter och rasblandning som det nu existerar i USA. Och det finns ju flera andra samhällen under historiens gång där man har utnyttjat andra folk som arbetskraft och sen så har man kommit att bli mer och mer intim med dem och de har fått fler och fler rättigheter och så vidare. Och det har blivit ett mångetniskt samhälle istället för ett etniskt segregerat samhälle. Men det finns ju också moraliska aspekter såklart, att man inte ska utnyttja andra. Men värt att påtala just i fallet exempelvis USAs slaveri, det är ju ändå också att det var, även om det är en helt annan fråga, så är det ju också att det var ju framförallt människor av judisk etnicitet som till merparten var de drivande bakom slavhandeln till USA. Så inte ens den här saken är någonting som vita människor på något vis ska behöva känna någon ärvd skuld över, som det annars ofta vill pådyvlas oss.
Så var det ju faktiskt även i Sverige. Jag har ju läst en bok om judarnas historia av den sionistiska historikern Hugo Valentin, där det bekräftas att både ostindiska och västindiska kompaniet styrdes av judar, att de reglerade slavhandeln till den där lilla franska ön som vi hade då, med några tusen slavar kanske. Så det var även så i Sverige och förmodligen över hela Europa då. Då var judarna som styrde hela den delen.
Jajamän.
Ja, men skulle det inte ens existera handelssamarbeten, turism eller miljöavtal mellan olika raser i vår vision av en perfekt värld?
Absolut skulle det göra det, alltihopa. Och det är ju något helt annat. Jag menar, bara för att man skulle vilja importera bananer till Norden så behöver man såklart inte importera miljoner afrikaner. Jag menar, det är precis på samma sätt som att de påstår att för att kunna baka pizza så måste vi ha främlingar här helt enkelt. Vi skulle givetvis kunna ha en matkultur från en massa andra länder utan att för den saken skulle behöva ha miljoner människor från respektive land här. Och självklart skulle folk få turista. Och självklart skulle vi kunna handla med varandra. Självklart skulle vi kunna ha internationella samarbeten och resonera, diskutera kring vad som skulle vara mest gynnsamt för alla parter och för världen på sikt och så vidare. Men vi skulle inte som idag anpassa alla länder och folk till samma lägsta nivå. Och vi skulle inte som idag gå in och kränka varandras suveränitet genom att påtvinga leverne. Vi skulle istället acceptera om Kongo de vill ha en diktatur. Vi skulle acceptera ifall Jemen vill vara muslimskt och så vidare. Vi skulle gemensamt med Kongo och Jemen, trots att de var en diktatur och ett muslimskt land, kunna försöka enas kring att vi behöver minska världspopulationen eller att vi behöver släppa ut mindre avgaser eller vad det nu kan vara. Vi kanske till och med skulle kunna använda oss av olika handelsavtal eller till och med biståndspolitik som morot för att få det som vi vill och så vidare. Men vi skulle inte som idag ta demokratisera världen med bomber och vara storebröder och lägga oss i precis överallt för att alla inte tycker och tänker precis som vi. Vi skulle inte vilja forma mänskligheten till att bli en och samma, utan faktiskt uppskatta den mångfald som råder runt om i världen.
Det låter faktiskt som att vi skulle få mer fred om vi nationalsocialister skulle få bestämma?
Det skulle vi garanterat få. Jag kan sätta allt jag äger och har på att en nationalsocialistisk värld skulle vara betydligt mer fredfull och harmonisk än vad dagens liberaldemokratiska sionist-styrda värld är, där det inte har varit fred mer än, jag tror det är 4 dagar sedan andra världskrigets utbrott.
Jag har hört 6 dagar, men det är inte mer än en vecka i alla fall.
Nej, så det är inte så svårt att, det är inte så svårt att vara bättre än det. Men jag är helt övertygad i varje fall om att vi skulle ha en helt annan respekt för andra folk än vad som råder idag. Och faktum är att det skulle väl också vara, det är väl också en del av charmen i att till exempel turista. Man vill ju faktiskt inte åka till ett annat land, till en annan världsdel för att se exakt samma människor med exakt samma kultur som den man redan har hemma. Och det är ju faktiskt det som dagens härskare, globalisterna, håller på att skapa genom att blanda samman alla folkslag.
Ja, har du något mer att tillägga innan vi avslutar programmet?
Nej, bara att vi kan väl tipsa för att vi går ju, försöker ju hitta olika ingångsvinklar och lite olika frågor i de olika avsnitten av ledarperspektiv. Även om ändå flera avsnitt kan ha ämnen som berör varandra lite grann. Och där tänker jag väl också att det kan vara värt att nämna att vi har haft ett eget avsnitt där vi diskuterar just ras och gick in på rasers existens och skillnaderna mellan raserna mycket, mycket tydligare än vad vi gjort i detta avsnittet. Vi har haft ett annat avsnitt där vi har diskuterat mer kring invandring och vår syn på repatriering, alltså hur vi ska kunna skicka hem främlingarna som inte har i Norden att göra från Norden och så vidare. Och vad jag vill ha sagt med det här är att det är viktigt att förstå att även för att vi inte har diskuterat de punkterna här och nu så betyder inte det att vi inte har argument eller belägg för det. Utan det betyder bara att vi försöker dela upp de här programmen och ha fokus kring olika frågor. Så att ja, vill man ha hela bilden gällande de här frågorna så finns det fler avsnitt av ledarperspektiv att lyssna på helt enkelt. Men det viktigaste med det här avsnittet är väl egentligen bara att det där med rasist, det är ett maktspel. Det finns ingen annan makt i det än den du accepterar att de lägger i det. Så bara svara ja på frågan oavsett om du ser dig som en rasist eller inte. Och så har vi ju även klargjort organisationens ståndpunkter till frågan.
Mm. Bra. Då avslutar vi programmet. Då vill jag uppmana lyssnarna att komma med tips på innehåll och ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg kan ni skicka till ledarperspektiv@nordfond.se, och dit kan ni skicka såväl positiv som negativ kritik. Och har ni en liten slant över så sänd dem gärna till Nordiska motståndsrörelsen. På återhörande. Hej!
Tack och hej! Adjö!